Hörrni, idag ska vi läsa en text ifrån Matteus 7 kapitel. Precis som Helene sa inledningsvis så är vi i en serie gudstjänster eller predikningar som vi har kallat för Kallad. Där vi funderar över frågor som har med efterföljelse att göra. Vad är det Jesus kallar oss till? Och vad betyder det att säga ja till det? Och vad kan man förvänta sig för hjälp om man skulle säga ja till det? Och idag ska vi läsa en text som jag tror att många känner igen. Men vi ska fundera också över lite vad den kan tänkas betyda. Den står i Matteus 7 och i vers 24-29 och lyder så här. Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är som en klok man som byggde sitt hus på berggrund. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och kastade sig mot huset, men det rasade inte eftersom det var byggt på berggrund. Och den som hör dessa mina ord men inte handlar efter dem är som en dåre som byggde sitt hus på sand. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och störtade sig mot hans hus och det rasade och raset blev stort. När Jesus hade avslutat detta tal var folket överväldigat av hans undervisning, för han undervisade med makt och inte som deras skriftlärda. Det finns ju något lite kärvt med dagens text och vi kommer till den om en liten stund. Men låt oss zooma ut och fundera lite över den något större bilden. Den här texten den avslutar det som vi brukar kalla för bergspredikan som vi lyssnar till i kapitel 5, 6 och 7 i Matteusevangeliet. Och det verkar som att det Jesus säger här, det syftar liksom tillbaks på den undervisningen. Han avslutar och talar om dessa mina ord. Och liksom det blir en slags liksom sammanfattning eller en varning. Hur förhåller du dig till det som jag just har sagt? Bergspredikan är ju Jesu mest kända tal. Jag vet att jag har sagt det här förut, men jag blir alltid lite så där full i skratt när jag hör människor säga, jag har inte så bra koll på Bibeln, men jag gillar bergspredikan. Jag undrar om de har läst den. För det är ju en ganska kärv text på många sätt. Det är ju inte det enklaste avsnittet i Nya testamentet. Men man kan säga att den, för det första kallas den så för att det är en predikan som hålls på ett berg. Konstigare är det inte. Och kortfattat kan man säga att bergspredikan är ett slags beskrivning eller en teckning av vad Guds rike innebär. Delvis återfinns samma undervisning i Lukas kapitel 6. Här är det som att Jesus delar sina värderingar med folk. Och vi får inblick i Guds värdesystem. Istället för hämnd ska du förlåta, för det gör nämligen Gud. Lev inte i hyckleri. Håll äktenskapslöftena högt. Döm inte andra människor. Och så gör Jesus de här åhörarna och också oss som lyssnar till det här till någon slags förvaltare och bärare av Guds tanke med världen. Spring med detta nu. Smitta världen med detta som har med Guds värdesystem att göra. Låt mig få ge några exempel på vad som sägs i bergspredikan. Det finns mycket mer och dagens lästips måste vara att du går hem och läser kapitel 5, 6 och 7 i Matteus evangeliet. Men några grejer ändå. Jesus talar om att inte dräpa. Och det är ju ingen ny tanke. Den finns i gamla testamentet bland 10 Guds bud. Den finns också i andra religioner, i andra filosofier och så. Men det Jesus gör är att han skärper tanken om dråp och mord. Det handlar inte bara om vad man verkligen gör, utan också faktiskt om vad man tänker. Vad är det som odlas i en människas hjärta? Istället för att låta bli att mörda den man hatar kan man med Guds hjälp sluta hata. Det är liksom inbjudan i det. Han talar också om att, det här känner många igen, när man blir slagen på ena kinden vänder man den andra kinden till. Och det är ett uttryck för en radikalt annorlunda väg, en hämndens väg. Nämligen att när någon tar något ifrån oss svarar vi med att ge ännu mer. Varför talar Jesus på det sättet? För att han vet att hämnd och bitterhet alltid sänker och binder alla inblandade. Ska man bli en fri människa och ska man dessutom få förmåga att sätta andra människor fria, vilket ju är Jesu avsikt, så behöver man vaka på hämndbegäret som alla människor riskerar att odla. Får jag säga en sak bara innan jag går vidare i den här teckningen över några drag i bergspredikan. Och det är, den här texten skulle kunna missbrukas om du lever i en osund relation där du far väldigt illa. Tala med någon om det i så fall. Jag tror inte att det är det som är avsikten med den här texten. Att du ska plågas vidare, utan då kanske du behöver få hjälp att bli fri ifrån en sån destruktiv relation. Nelson Mandela, ni vet, som så småningom blir president i Sydafrika men har suttit i fängelse många, många år som politisk fånge. Han säger, och han är ju en del av hela, alla de övergrepp som finns i apartheidsystemet. Och han tillsammans med biskop Desmond Tutu med flera blir ju med och liksom iscensätter en märklig, märklig process i Sydafrika som kallas för sannings- och försoningskommissionen, där man försöker bryta hämndens och hatets spiraler. Och han säger så här: när jag kom ut ur fängelset, då var mitt uppdrag att befria både de förtryckta och förtryckaren. Slutcitat. Han gjorde det genom att verka för försoning och genom att liksom kämpa för någon slags förlåtelseprocess istället för hämnd. Och Jesu ord i bergspredikan ger smak av samma attityd. Nästa lilla fält som Jesus pratar om i bergspredikan har med pengarna att göra. Och ett klassiskt citat från bergspredikan är ju: samla inte skatter här på jorden där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla skatter i himlen där varken mal eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Konsumismen och habegäret är ju inte på något sätt nytt, utan finns djupt rotat i människan, och Jesus adresserar det här och varnar för det och menar att samlandet av ägodelar är problematiskt på flera sätt och av flera skäl. Det är ju rättvisesynpunkt. Människor blir rika på någon annan människas bekostnad. Men också för att det binder mitt hjärta vid fel saker. Det ger en massa bekymmer och det kommer att göra mig besviken. Hans bild av det är mask, rost och värdeminskning. Det kommer inte att funka och bygga sitt liv på det, därför att grejerna tappar i värde och du kommer inte att bli nöjd. Det här vet vi ju allt om i vår kultur, och ändå är det så starka krafter. En annan bild som Jesus använder i bergspredikan är bilden om flisan och bjälken. Jag tycker att den är väldigt härlig, den bilden. Jesus, han använder något som man brukar kalla för hyperboler, alltså retoriska överdrifter. Det gör han gång på gång. Ni vet, när han talar om en kamel som ska genom ett nålsöga till exempel. Det är en väldigt tydlig sån retorisk överdrift. Och här är en annan sån. Han talar om att inte vara dömande. Och så säger han att den med dömande attityd bildligt går omkring med en bjälke i sitt eget öga, medan den man kritiserar har en liten, liten flisa i sitt eget. Varje gång jag läser den här texten tänker jag, snickarsonen från Nasaret, han vet någonting om att få en flisa i ögat. Det här har han koll på, naturligtvis. Och först när man har tagit itu med sitt eget kan man hjälpa någon annan med sin lilla flisa. Jag tror att det finns en annan poäng med den här undervisningen i bergspredikan, och det är att man tillåter inte vem som helst att pilla ut en flisa ur sitt eget öga. Det är bara den som är försiktig som har kommit väldigt nära och som behandlar den med respekt som gör det. Ibland när vi tänker att vi ska rätta till människor så kommer vi dragandes med stora grepar och spadar och säger jag skulle kunna hjälpa dig med din flisa om du vill. Och det är ingen som blir supersugen på det. Helst inte om den personen går runt med en stor slipers i ansiktet. För det är vad Jesus pratar om här. Vad är det Jesus gör i bergspredikan? Jo, han beskriver det nya sortens liv som han har kommit för att introducera. Och ofta har människor läst det här, ryckt lite på axlarna och sagt men det där går ju ändå inte att leva efter. Jag hörde om en chefredaktören för Christianity Today i USA. Han sa så här för ett tag sedan, han sa jag är skakad över hur djupt sekulariserad amerikansk kristenhet är, så sa han. Och så frågade någon, men vad menar du med det? Och då sa han, jag har inget bättre exempel än detta. En predikant berättar, eller en pastor, att han har predikat bergspredikan. Och efteråt kommer människor fram och säger, vad var det där för mjukissnack? Ja, det där är Jesu undervisning från bergspredikan. Och då säger människor i kyrkan som har varit kristna hela livet, det där håller inte. Det måste till mycket tuffare tag än så. Sekulariseringen kan inte uttryckas på ett bättre sätt. Jesus måste ha menat något annat, säger man. Eller han sätter bara upp ett ideal för att vi ska förstå att vi inte kan nå upp till det. Som en höjdhoppsribba på 10 meter. Men det finns inget som tyder på det när vi läser den här texten. Utan personligen tänker jag att han beskriver det där nya sättet att leva. Det som Bibeln faktiskt kallar för Guds rike. Där älskar man sina fiender. Där ber man för dem som förföljer en. Där vänder man andra kinden till. Där lever man allt enklare. Vilken riktning har min konsumism? En god vän till mig, han sa, om man istället för att tänka gränser tänker riktning och förtätning, då kan alla ansluta på den här vägen mot ett djupare Jesusliv. Och så sa han, då blir ju, när någon säger, kan man kalla sig kristen om man äger en SUV som drar 3 liter milen? Så säger han, ja, om man förut ägde 2. Vilket håll är jag på väg åt? Och håller på att förtätas. Vilken riktning äger rum i mitt liv? Var vandrar jag? Där aktar man sig för att regeras av oro och bekymmer. Och där vårdar man sitt hjärta så att man inte börjar odla en dömande eller arrogant attityd. Det är ju till sist så att Jesus tar plats i en lärjunge och världen läser om Jesus i våra liv. Det där kan man ju bli lite nervös över, eller hur? Vad ser de då? Det här är inte frågan om att vi plötsligt tar något avsteg nu ifrån nåden eller Guds godhet och säger att till sist handlar det ändå om att skärpa till sig. Utan det handlar ju om att börja docka in i ett helt annat rike, i en helt annan värld, i en helt annan, ett annat värdesystem där han sakta men säkert präglar oss så att det börjar bli så här. Om jag fick citera en annan icke-kristen röst så lyssnar vi på Mahatma Gandhi, den store befrielsekämpen ifrån Indien som var starkt påverkad av Jesu bergspredikan. Han säger så här: I like your Christ. I do not like your Christians. Your Christians are so unlike your Christ. Jag gillar er Jesus, men jag gillar inte er kristna. Ni kristna är så olika Jesus. Han läser bergspredikan och han försöker omsätta den i en icke-våldskamp i Indien under ett djupt förtryck. Och han tycker inte att han ser så många andra försöka sig på det. Ska vi tillbaka till texten då, i slutet på min predikan. Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem. Det är intressant, som vi sa, att bibelläsare så ofta avfärdar Jesu undervisning lite snabbt och instinktivt som ouppnåelig. Han avslutar ju med att prata här om att man kan förhålla sig till hans undervisning på lite olika sätt. Man lyssnar till det och försöker leva efter det, och beskrivs då som en som bygger sitt hus på fast grund. Eller också låter man bli och blir då en som bygger sitt liv på lös sand. Jesus talar här om att det fasta livet, tillvaron byggd på en berggrund, det är att ta hans undervisning på allvar och börja röra sig i riktning mot den. Det handlar inte om perfektionism. Det handlar inte om lagiskhet. Det handlar inte om spända axlar där du är livrädd hela dagarna för bestraffning. Men det handlar om en ny riktning, en ny vandring, en ny herre. Och då säger han här, jag vet inte om ni noterar det, det här är typiskt Jesus att så klokt och skickligt måla de här kontrasterna. I båda de här fallen, den som har byggt på fast grund eller den som har byggt på lös sand, så beskrivs omständigheterna identiskt. Vad stod det här? Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och kastade sig mot huset. Det är, oavsett hur man har byggt, så finns det, kommer det förr eller senare något slags storm. Det kommer någonting som skakar mitt livsbygge. Och det är grunden för det livsbygget som avgör om det håller eller inte. Jag tänker att det finns en väldigt realism i det här. Det berättas inte om två kontraster där det ena huset är någon liten koja och det andra är ett stort palats. Utan till det yttre så är det liksom, ja, men det ser ganska lika ut. Det finns inget spekulativt eller spektakulärt i det här. Men det sägs också att regnet, floden och vindarna drabbar alla. Kort sagt, kristna som tar Jesus på allvar erfar kaos lika väl som alla andra människor. Eller hur? Det är ju vår erfarenhet. Att det är inte som att vi fick någon slags särskild vaccination mot motgång när vi börjar tro på Jesus. Alla bygger på ett hus. Det där är våra liv. Och det byggs alltid på något slags grund. Berggrunden, den här klippan, den är given. Den finns där, men det är upp till människan att bygga på den. Om man skulle bygga på en grund som gör att allt kraschar, alltså på den där lösa sanden. Jag läste en bibelkommentator som säger så här. Ja, men det där är kristna som finner Jesu ord viktiga nog att lyssna till, men inte realistiska nog att leva efter. Jag tycker det var en ganska kärnfullt uttryckt. Man har lyssnat till Jesus. Man har i någon mening sagt ja till det. Men det är lite skitsamma hur jag bygger. Finns det någon tröst i det här? Ja, men jag tror det gör det. Så det finns ganska mycket tröst i det här. Du är inte utlämnad till dig själv och till dina egna resurser i ditt livsbygge. Många av oss som sitter här inne, vi har mött någon som är bärare av en sådan kraft, en sån härlighet och en sådan verklighet att det faktiskt sakta förmår sippra in i våra värderingar, våra val, våra relationer och också i våra attityder till löften, till pengar, till våld, till sex, med mera, med mera, med mera. Och med sin ande hjälper Gud människan att bli lik sin son. Om du bara fick med en mening idag så är det den. Med sin ande hjälper fadern människan att bli lik sin son. Han har dragit in oss i sin gemenskap och där präglar han oss att likna honom. Vad är vårt ansvar i det här då? Det är att inte säga nej till Gud. Han vill forma i våra liv. Han vill prägla oss. Han vill få oss att röra oss i riktning mot det Jesus lever och undervisar. Han önskar hjälpa mig att vända mig bort från ett gudlöst liv till den levande guden och låta honom forma Jesu bild i oss. Du är inte ensam med detta. Du är inte utlämnad till dina egna resurser. Du behöver inte förlora modet. Utan det är snarare som att det finns en inbjudan i detta. Jesus står och säger, vill du prova ett annat sätt att leva? Det handlar om att börja lyssna till Jesus och röra sig i den riktningen. Anden vill hjälpa oss att bygga våra liv på en fast berggrund. Och den fasta berggrunden handlar om att lyssna till och handla på Jesu ord. En del av ansvaret är mitt, men glöm aldrig att det sker i samarbete med Gud som har alla resurser till förfogande. Ska vi be tillsammans? Herre, tack för att du är här med din ande, med din närvaro, med din godhet, med ditt ljus och med din sanning. Herre, tack för den här texten som vi har fått leva i idag. Tack för att du har gett oss allt det här att leva efter, att sträcka oss efter, att formas av. Nu vill jag be för mina vänner här i kyrkan och på skärmen och i radion och ljudfiler och alla sätt som man kan höra detta på. Herre, kom oss till mötes. Helig ande, forma Jesu bild i oss, i vår gemenskap, i våra attityder och relationer. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. Tack att du förser oss med all den kraft vi behöver för att formas av Jesus. Amen.